Välkommen till Sommar i P1. Idag med lyssnarnas sommarvärd Eva Armini. Om att bli bortadopterad och söka svar på frågan varför.
Ett år efter freden i andra världskriget kunde man läsa denna annons i veckotidningen Husmodern. Baby som väntas 10-20 september av unga friska föräldrar av god familj söker gott adoptivhem. Helst direkt från BB. Svar till pojke eller flicka. En barnlös kvinna läste annonsen och svarade. Den utannonserade bebin föddes 6 september 1946. Önskningen, direkt från BB, uppfylldes inte. Bebin bäddades ner i handdukar i en uppfälld resväska på ett vardagsrumsgolv och fick vänta i 21 dagar då den nya mamman hämtade. Bebin var jag och kvinnan min nya mamma. Min livsresa började med en tågresa från Stockholm till Örebro där den nya pappan väntade. När jag var tillräckligt gammal för att förstå, kanske 5-6 år, berättade min adoptivmor att jag hade legat i en annan tants mage, en mamma som inte ville ha mig. Men din pappa ropade, nej, nej, vi kan inte, när jag bar ut dig genom dörren. Detta rop etsade sig fast i mig och i min barnvärld hade jag en snäll pappa. Att vara adoptivbarn blev min starkaste identitet. Mina biologiska föräldrar tillhörde dåtidens välklädda innefolk runt Stureplan. Det fanns foton av dem i pressen. Min far var journalist och min mor mannekäng, alltså modell. Hon fanns på omslagsbilder på damtidningar. Min bästis hette Rigmor. Vi busringde. Vi ringde till Karl-Arne Holmsten. Holmsten, svarade han i telefonen. Det var han, Karl-Arne. Han var vår filmidol, han och Sickan Karlsson. Karl-Arne hade allt, lång, mörk, snygg och trygg. Det var jag som fick ringa förstås. Rigmor stod bredvid upphetsad. Förlåt, jag kommer fel, sa jag och slängde på. Egentligen var det inte Karl-Arne det gick ut på. Han var bara försökskanin. Det var till pappa vi skulle ringa. Min pappa. Nej, vi gör det imorgon, sa jag. Vi väntar. Jo, sa Rigmor, det är inget farligt. Jag petar. Hon petade in siffrorna på den blanka telefonskivan och gav mig den svettiga bakelitluren. Han svarade med namnet, hela namnet. Det som jag tittat på och tittat på i telefonkatalogen Stockholmsdelen som fanns på Telegrafverket. Det blev inget mer. Jag var nöjd i många år. Han fanns. Jag hade hört honom. Jag fantiserade i 10 år. Så skrev jag ett brev. Hej, jag är din dotter. Född den 6 september 1946. Svaret kom omedelbart med telegrambud. Älskade dotter, detta har jag väntat på. Kom och besök mig. Jag betalar resan från Göteborg. Ta en taxi från centralen. Eller ska jag möta dig där med nejlika i knapphålet?
Chanson, toi qui ne veux rien dire, toi qui me parle d'elle, et toi qui me
Taxin svänger in på den adress jag redan som barn lärde mig i telefonkatalogen. En välklädd medelålders man står ivrigt viftande och vinkande på trottoaren. Eva! I hissen säger han lågt. Du har din mors ögon, hennes blick. Våningen ligger i dunkel. Du tar mitt rum. Så sover jag i kammaren. På en garderobstör har han med stor, svungig skrivstil skrivit Evas garderob. Som om han redan visste att här behövs det utrymme och ordentliga galgar. Jag gör lunch i köket, se dig omkring. Jag gick runt i våningen. Den var som ett bibliotek. Stort vardagsrum med bokhyllor från golv till tak runt alla väggar. Böckerna i bokstavsordning. En blek septembersol silar in genom halvt fördragna tunna trådgardiner och dammet syns överallt. Modern konst, udda föremål, på en vägg postverkets gula brevlåda. En polisradio, en revolver, eleganta brevknivar, cigarettändare, skrivmaskin, reservarpennor ordnade i rader. Jag är varken bekväm eller obekväm, ett avvaktande nollläge. Min pappa säger, berätta om din barndom. Jag börjar berätta hur jag sena kvällar och halva nätter satt på skohyllan i hallen och lyssnade på upprörda röster i köket, skrik och klirr, hörde sånt som små barn inte ska höra, inte ska veta. Men det var bättre att vara beredd på vad som kunde hända än att inte veta alls. När stolarna skrapade och de reste sig, flög jag in i sängen, drog upp filten och blundade. Var min adoptivfar sen hem, sa hon att han nog kört ihjäl sig. Det kunde också snart bli krig igen. Eller börja brinna i sopnedkastet och sprida sig. En gång låste hon in sig i köket och satte på spisens gaskran. Jag hörde gasen. Jag var ensam och ringde efter honom. En mörk vinterkväll satte hon på sig kappan och sa att hon skulle hoppa i Svartån. Jag klamrade mig skrikande fast i kappan som en katt. Med klorna. På väg hem från småskolan gick jag förbi min adoptivfars kontor. Han var undanglidande och oftast ute på annat, men personalen visste att jag fick gå in på kontoret. Jag ringde hem. Redan på andetaget innan hon svarade med siffrorna kunde jag avläsa läget. Om jag måste bemanna mig, eller om morfar och mormor var där på kaffe, eller om symaskinen var igång, då var det lugnt. Min pappa säger, du överdriver, det där är inte sant.
vandring har satt sina spår. Så vila nu din blick för en stund på vattnets ljusa bläng. Solstrålen dansar där, vindilen ständigt kär på krusningens glittrande golv.
Nu förstod jag att det inte var det här min pappa ville höra. Han ville höra att jag vuxit upp tryggt och fint i den idylliska staden Örebro. Inte heller svara på frågan, varför lämnade ni bort mig? Svävande att min mamma inte ville ha barn. Det blev heller inte fler barn i deras nästan 10 år långa äktenskap, som nu varit över minst lika länge. Så det var trevligare att prata om alla hans resor i världen, gå ut och äta, åka bil till Kaknästornet eller träffa hans vänner. En kväll tog han ur en garderob fram en resväska och sa: "Varsågod, det här är ditt." I väskan låg hundratals fotografier av min mamma, en del från deras gemensamma resor i Europa och några på honom själv med pipa i munnen i äventyrliga Hemingway-påser, hållande en jättefisk eller bland ruinerna i ett sönderbombat Hamburg. Här återfann jag det gamla husmodern med min eleganta mamma poserande på omslagen. Tidningar som jag sett i min barndom men som med tiden försvann. Där var hon igen. Modet och stilen hade ändrats och hon kvar i 50-talet, oåtkomlig. Nu visade det sig att min pappa hade en ny stor familj, fru och 7 barn, men de bodde för sig och han för sig. Min pappa hade som en byrå med lådor och han var byråns herre. Alla hade en egen låda, frun, varje barn, jag, vännerna, kanske hans släktingar. Han bestämde vilka som fick träffas. Den här dagen drog han ut 3 lådor. Frun och 2 döttrar skulle få träffa mig. En underbar kvinna med 2 små väluppfostrade flickor, hälften så gamla som jag, kommer på angivet klockslag. Med den äldsta kom jag senare att få en lång relation, få en halvsyster. Efter dagarna hos pappa tar jag de nu 2 resväskorna och far tillbaka till Valeriusgatan 4 i Göteborg, där jag börjat läsa vid universitetet. Vi karrerar som lärare lite då och då. Det kallas springvikarie och jag har också jobb som markvärdinna på Torslanda flygplats. Förutom ströjobb har jag lite ströförhållanden. Snälla men lite småtråkiga killar. Jag börjar nu förstå att jag som barn inte hade tid att vara barn. Hemmet var en station där jag gick av tåget, en tillfällig besökare som av en slump hamnat där. Jag hörde ju inte dit, jag var min egen och skulle skapa mitt eget liv. Jag är adopterad, blev min identitet, mitt visitkort, min frihet, min biljett till framtiden. Jag skulle vidare. Jag mindes mina adoptionsdokument i hörnskåpet i hallen i Örebro. Där stod att det äkta paret hade för avsikt att emigrera till Argentina och inte ville utsätta ett spädbarn för den långa resan och en främmande miljö. De reste aldrig till Argentina. Nu visste jag att det var en lögn.
It won't be easy. You'll think it's strange when I try to explain how I feel, that I still need your love after all that I've done. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance.
Det finns oftast några goda saker att säga om nästan alla. Ett slitet talesätt är ju att det finns inget ont som inte har något gott med sig, eller alla gör så gott de kan. Detta passar bra på min adoptivmor. Ena dagen låste hon mig ute. Andra dagen sydde hon de mest välarbetade och fina små dräkter till mig. Veckad kjol och jacka med matchande blus. Hon gjorde det med hjälp av sin gamla väninna Essan, ett konstnärsgeni att skära till tyg efter några enkla grundmönster som hängde på väggen i hennes bohemiska hem. Under hela min skoltid låg min adoptivmor och Essan bakom en garderob som inte var vanlig i staden Örebro på 50- och 60-talen. Jag lärde mig kvalitet, form och färg. Inte fyllda 10 köpte jag stuvbitar, knappar och tråd. Som tonåring hittade jag modeller i det franska modemagasinet Elle som kopierades och syddes. Allt noga, sidenfoder, plaggen var fina även på insidan. Min adoptivmor sa: du klarar det alltid, du kan föra dig överallt och du har alltid tur. Alltså, på plus låg att jag alltid skulle klara mig, välklädd och moderiktig, kunna glida in i de flesta sammanhang och dessutom ha tur i allt. Jag hade inte mycket ro att läsa läxor. Tysk grammatik tog tid. Lättsinnigt tänkte jag att grammatiken kommer nog automatiskt om jag åkte till Tyskland. Fick jobb på ett katolskt sjukhus i Hamburg. Sköterskorna var nunnor. Jag tömde mest pottor. Jag träffade en kille, flyttade snart hem till hans familj, och pappan gick upp till föreståndarinnan för klostret, Mater Ignatia, och förklarade att jag slutat och nu tog som hand av hans familj. Familjen var underbar. Alla ville jag skulle stanna, gifta mig. Jag hade dukat bord. Men det fanns ett problem. Jag var inte kär. Många år senare var jag i Rom och hade fått reda på att Mater Ignatia fanns där i ett kloster. Jag sökte upp henne och berättade att jag som 17-åring jobbat på sjukhuset i Hamburg. Hon hade dåligt samvete för att de utnyttjade skolflickor som billig arbetskraft. Vid avskedet överlämnade hon ett kuvert. Köp dig något vackert. Hon hade glömt att jag bara tömde pottor i 2 veckor. Jag går på Storbron i Örebro i nysydd vinröd Anna Karenina kappa med svart pälsmössa och pälskantade ärmar. Jag kände mig elegant. En ung fotograf stannar och frågar om han får ta några foton. Han gick på fotoskolan vars rektor var den sedermera legendariske fotografen Christer Strömholm. På sommaren skulle killen till Fox & Fo i Provence i Frankrike där Strömholm hade hus. Alla fotoelever var välkomna, säkert andra också. Man kunde ringa och fråga. Jag ringde förstås. Christer Strömholm sa, okej, kom du, jag hämtar dig i Nis, vi hörs. Men det blev en karusell av missförstånd. Han kom en dag för tidigt och jag låg sjuk i halsfluss på ett litet hotell, Sibils, där den gamle ägaren, Monsieur André Lessina, bekymrad lät mig bo gratis på vinden. När jag blev frisk ordnade han en långtradarchaufför som nästa dag skulle uppåt byn. Men under natten fick jag kalla kårar, smet ut tidigt på morgonen och gick till busstationen. Till slut kom jag upp i bergstrakterna, byn var liten, 200 invånare och låg på ett berg. Jag skulle bo i en lada med de bohemiska fotograferna som levde på baguetter och sardiner ur burken. Jag hade två resväskor fulla med snygga dräkter och klänningar som jag aldrig packade upp. Den långa konstnären Raymond Dreux från Marseille bodde i byn och uppfattade nog att jag inte passade in bland fotograferna och sardinburkarna. Han kokade varje dag en gryta ratatouille till denna vilsekomna flicka. Hans kortväxte kompis hade en liten sittra och vi tre gjorde utflykter ner till kusten. Jag kom till Saint-Tropez där jag läst att Brigitte Bardot bodde. Hon var symbolen för den nya fria tid jag levde i. Well, it ain't no use to sit and wonder why, baby. Even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby. You're the reason I'm traveling on. But don't think twice, it's alright. Efter en månad hade jag tänkt åka till Paris och smälta in bland de välklädda fransyskorna, skaffa en svart katt och förstås röka gauloise. Men det gick upp för mig att den planen inte höll. Jag hade visserligen massor med snygga kläder men ingenstans att bo och inga pengar. Istället liftade jag hem till Örebro med resväskorna. Christer vinkade av mig vid ett vägskäl och jag återsåg honom drygt 20 år senare när han ställde ut sina foton på Moderna museet. Han hade nu blivit en legend. Själv blir jag Örebro tonårsmannekäng och spelar revy med Peter Flack. Tänk en sån tur du har, sa min adoptivmor. Den turen alltså gjorde att jag sedermera tog lätt på pluggande, trodde att jag med rätt skrala språkkunskaper kunde bli PNM-flygvärdinna eller utan förberedelser komma in på journalisthögskolan. Eller gå kvar på Kalle Flygares teaterskola fast jag vägrade att sjunga. för att inte tala om att slarvigt läsa på inför sluttentan i fornnordiska för akademiledamoten professor Ture Johannesson. På andra försöket gav han godkänt under löfte att jag aldrig mer visade mig på institutionen för nordiska språk i Göteborg. Senare i livet kom jag att älska de nordiska språken, läsa på danska och norska, njutande varje ords melodi, bosätta mig ett år i Island, där språket än idag ligger nära fornnordiskan. Jag är av med tentan i nordiska språk och läser nu filosofi. En tidig marsmorgon ringer vikarieförmedlingen och frågar om jag kan ta ett lärarvik i Gamlestan, en arbetarstadsdel ute vid svenska kullagerfabriken, SKF. Där ligger ödet i bakhåll. Eftersom jag är rödklädd från topp till tå så syns jag, och den som ser mig heter Olof. Den som jag ser är en av lärarna, ung, snygg, ljuslockig och leende. Vi gifter oss i juli, och i juli ett år senare får vi en son, David. Mannen älskar mig, älskar barnet och naturen, djuren och särskilt fåglarna. Jag utbildar mig till lärare och lite planlöst flyttar vi runt. Umeå, Tanzania, Vänersborg, Gotland. Lärarjobb finns överallt. Det blir nu lite trångt i min pappas byrå. I min låda trängs vi nu tre och det blir svårare att hålla kontrollen. Pappa besöker oss, men entusiasmen har kanske mattats något. Vi höll kontakt så länge han levde. Den glesnade och mot slutet blev det vykort från olika ställen ut i världen. Min pappa höll mycket för sig själv. Han hade hemligheter. Hans liv angick inte andra. Den ensamme äventyraren med stämplar från jordens alla hörn i passet. Drömmar att skriva romaner. Nordens Hemingway.
Can't stand it. Everything I do reminds me of you. But I miss you so much when I'm singing my song.
Du lyssnar på Sommar i P1 med mig, Eva Armini. Mitt modeintresse utvecklades. Jag köpte alltid begagnat, det som sedermera blev second hand, numera vintage eller lyxvintage, och genom decennierna stigit i graderna. I Paris hittade jag en Chanel-kappa, men hade inte pengar så det räckte. Det var innan man bara klickade en överföring. Jag la en liten handpenning, madammen la undan kappan och efter ett halvår hämtade jag den. I Göteborgs exklusivaste second hand hittade jag en Dior-dräkt som jag haft i snart 20 år. Problemet är att jag inte gör mig av med plagg. Och dessutom har vi alltid bott trångt, compact living, så även förvaringen är kompakt. Numera rotar jag runt där istället för att köpa. Att klä sig enfärgat, monokromt, har jag alltid gillat. Det var inne på 80-talet. Jag kunde ha grön klänning, gröna strumpbyxor och skor och förstås grön handväska. Nu har det kommit igen, fast kanske inte strumpbyxorna. Kläder är ett sätt att uttrycka sig, men kan också vara konst. Jag har besökt modeutställningar i Paris, London, Antwerpen och Lilla Borås, stor i detta sammanhang. De flesta har varken möjlighet eller intresse att låta sy upp unika plagg skapade för kunden med hantverksskicklighet och omsorg och göra flera provningar hos modeskaparen. Sara Danius och Marianne Bernadotte sticker ut i Sverige. På det vackra museet Millesgården på Lidingö ställde Marianne Bernadotte ut just sådana plagg, haute couture, från sitt extravaganta liv. Jag skrev ett litet brev till henne, berättade om mitt modeintresse och min uppskattning och fick svar: ring mig när du är i Stockholm. Då bjöd hon på teatergrillen och sedan Molière-pjäs på Dramaten. Hon var skådespelerska på Dramaten innan hon träffade sin prins, formgivaren Sigvard Bernadotte. Hade sedan dess fribiljetter, gick in sceningången, hade egen loge och guldtoalett. Fördomsfullt hade jag inte väntat mig att Marianne B. skulle vara så öppen i samtal, varm och chosfri, ja, så sympatisk. Min gamla högstadieelev Karin Rodebjer är redan mitt i den svenska modehistorien och kronprinsessan bär ofta Rodebjer. Hon heter inte Karin Rodebjer och är fransyska, utan är uppvuxen på en bondgård på Gotland. Och just Gotland blev vår lilla familjs slutdestination när vi flyttade runt. Sonen skulle ju börja skolan. Karin har i ett sommarprogram berättat att hon blev inspirerad av mina kläder när jag var hennes lärare på Klinterskolan. Jag bar nästan alltid klänning, och just klänningar blev hennes signaturplagg. Som hennes musa, ja nu överdrev jag kanske lite, har jag inbjudit som VIP, very important person, med placering på front row på hennes visningar. Ja, hennes gamla lärarinna.
La vie est là, qui veut prendre par le bras. Oh là là là, jour c'est magnifique.
Telefonen ringer hemma i Klintehamn. God dag. Jag ringer från Bromma församling i Stockholm. En dam som är släkt med er undrar om hon får ta kontakt. Ja, det går bra. Säg att hon är välkommen att ringa. Damen är min drygt 80-åriga mormor som hittat mig. Kunde jag möjligen komma och besöka henne? Det ville jag gärna. Tänk! Hon sökte upp mig. Jag ringer på dörren till villan på Stora Essingen. En dam öppnar. Nu menar jag dam. välvårdad, välklädd. Hennes dotter, min mamma, har hastigt dött ett år tidigare. Bordet är i förväg vackert dukat för lunch i den ljusa, stilfullt möblerade matsalen. På min tallrik ligger ett litet paket. Min mormor säger, varsågod, det är ditt. Jag öppnar försiktigt det tunna sidenbandet. En diamantring glittrar i ljuset. Den har varit din mors. Jag vill att du ska ha den. I källarvåningen finns kläder som min omgifta mamma använde när hon på sommaren kom hem ett par veckor från utlandet. Prova, ta det du vill ha. Allt passade, allt var i min smak. Vidare in i garderoberna, mormors gamla festkläder, en aftonklänning som hon burit på en Nobelfest. Silvergrått siden, broderier, ett under av sömnadskonst. Vi har samma figur, du får den. Det är lätt att prata, allt stämmer, vi finner varandra, berättar våra liv. På frågan varför jag adopterades bort säger mormor att hon inte visste att jag föddes. Men hur visste hon då att jag fanns? Det finns hemligheter i människors liv. Kanske la man förr mera locket på. Lögner och nödlögner. Många frågor får aldrig svar. Ibland finns inga svar. Att ställa någon till svars leder till nya frågor. Varför gjorde du så? Varför gjorde du inte så? Ofta svarar vi dröjande. Vet inte. Nu dyker min mammas andra man upp. En vilsen änkling. Om man kan fånga en person med ett enda ord så passar snäll. Tårögd ser han sin döda hustru i mig och senare sänder han från deras hem i Spanien ett lass personliga saker, antika möbler från hennes barndomshem, smycken och en samling brevpressar som hon efterlämnade. Mormor och jag får nästan 10 år tillsammans och träffas regelbundet. Vi blir mormor och barnbarn, hör ihop på ett självklart vis. Vi går på operan, vi går på stan till hennes favoritbutiker. Jag får träffa hennes syster som på 20-talet studerade konst i Paris. Mormor reser till vårt omoderna sommarställe på Gotland och klarar sig fint med potta vid sängen och utedass på gården. På hennes begravning träffar jag släktingar från London och min mors syster som hela vuxenlivet bott i Sydafrika med man och barn. Hon förefaller mycket olik min mamma, sportig, manhaftig. Hon berättar hur hon en gång i självförsvar sköt en kobra på garageuppfarten med revolver. Det är kall och narig vårvinter, men min moster och ingifte morbror vill besöka Gotland. I vårt kalla sommarhus är det utkylt, men de tycker det är varmt och kvavt. Vi öppnar fönster och huttrar. Senare förstår jag att det kan vara riktigt kallt på vintern i Sydafrika. Några år senare dör min moster och visste hon svaret på varför ville min mamma inte ha mig, så tog hon det med sig i graven. Frågan hade tappat i vikt och är det egentligen så konstigt att en 20-åring inte vill ha barn?
If you ever change your mind about leaving me behind, oh, bring it to me, bring your sweet loving, bring it on home to me.
Morbrodern vill att min man och jag ska komma till Kap i Sydafrika där han är bosatt. Vi reser först till Johannesburg. En kusin med familj tar emot. Det blir förstås sightseeing och på kvällarna grillas det sydafrikansk braai. Sen tar vi tåget till Kap. Först ut ur Johannesburgs ändlösa kåkstäder. Resan är lång. Vi har sovkupé. Efter 45 mil, en tredjedel av resan, kort uppehåll i Kimberley, diamantstaden som på 1800-talet hade 20 000 diamantgrävare. En äldre man står vid fönstret i korridoren, drar djupa halsblås. Han säger lågt, som för sig själv: I was born here. Det griper mig. Vi kan alla säga, här föddes jag. Nästa morgon vaknar vi i Karoo. Vidsträckta stepper breder ut sig mil efter mil. Enstaka springbockar betar, trappar flyger med svepande vingar, spöklika. Vidare, små slitna hus här och där, ute i ingenting. En vit kvinna röker på den flagnande verandan i gryningen, ser tågen gå förbi, dag efter dag efter dag, alla som är på väg. Själv kommer hon ingenstans, som vore hon kvarglömd. Slutligen är vi framme i västra Kapprovinsen i staden Worcester, där en äldre herre i knästrumpor ser ensam ut på perrongen, min morbror. Vi åker de sista 12 milen till Afrikas sydligaste spets, där Sydatlanten och Indiska oceanen möts. Där bor min morbror, som i ungdomen en tid var ingenjör på ASEA i Västerås, och där träffade sin kärlek, min moster. Han kör oss till Kapstaden, där jag träffar ännu en kusin. Han är kirurg och assisterade Christian Barnard vid världens första hjärttransplantation 1967 i Kapstaden. Det var en stor nyhet då, som jag väl mindes.
Malaika, nakupenda malaika, ningekuwa madiwe, ningekuwa wadada, nashindwa na mali sina wewe ukli, wao ningekuwa wamalaika, ningekuwa wamalaika.
När vi blir gamla ser vi vad som präglat våra liv. Vi ser tillbaka på åren i Tanzania, där vår lilla familj av ren äventyrslust kom att hamna när Olof sökte jobb som lärare på SIDA. David, nu 50, var en ljuslockig treåring som väckte uppmärksamhet överallt. Planet flyger in över Nairobi för mellanlandning. En eufori, en lyckokänsla. Jag släpper, känner mig utan ansvar, tyngdlös, en lätthet som om jag själv hade vingar. Vi har sagt upp lägenheten, magasinerat några möbler och lite husgeråd. Jag har packat 30 kilo till oss var, blev ju mest tält och sovsäckar. Kläder, lakan och kastruller måste ju gå och köpa. Mitt ansvar är slut. Nu flyter jag in i en främmande världsdel, en främmande kultur, ett främmande klimat och bland främmande människor. Rusig av oansvar. Framför ligger två blanka år, oanfrätta. Olof och jag har många gånger kommit tillbaka till det här ögonblicket då vi första gången tar mark i Afrika. Vad tänkte han? Jo, nu måste jag bemanna mig, klara allt, aldrig svikta, aldrig svika, ansvara för min lilla familj, mitt jobb som mattelärare. Allt hänger på mig. På marken ser jag afrikanska flygvärdinnor i skicka leopardhattar. Vi lyfter nu mot Dar es Salaam som betyder fridens boning, och jag tar det bokstavligt. Sida har ett hostel där vi ska bo tills vi kan ge oss av till vår destination som vi ännu inte ens vet var den är. Vi badar i Indiska oceanen. Vi ser elefanter och zebror och lejon. Vi går kurs i swahili. Och slutligen får vi reda på vart vi ska. Till Shinyanga. Dit ska vi åka tåg. Men vi möter en svensk som bor i Mwanza, en stad vid Victoriasjön. Inte mer än kanske 15 mil från Shinyanga. Han vill gärna ha sällskap av oss i sin röda folkabuss. Resan kommer att ta 12 dygn. Bilmotorn skär ihop, men vildmarksupplevelserna är magnifika. Ngorongoro-kratern ligger framför oss. Mannen är i extas och barnet frågar, ska vi bo här? På den 14:e dagen når vi med taxi hopbunden med ståltråd Shinyanga Secondary School. Skolan visar sig vara den mest avlägsna sida sände lärare till, men också en plats för vildmarksliv. Serengeti bara en dagsresa bort och Maswa Game Reserve helt nära. För mannen är det världens mest perfekta plats. Det är högplatå, öppen busksteppe med enstaka gigantiska baobabträd. Klimatet är torrt, blåsigt som en hårtork. Vårt hus, en betonglimpa på 3 rum med pentry. Inga madrasser i sängarna, bara metallkedjor. Men rektorn ska genast sända efter madrasser. Vi installeras på campus hos en dansk lärare, den enda europén. Naturintresserad, fågelskådare och jägare. Efter en månad kommer madrasserna. Vi har lärt oss danska på kuppen och vi flyttar in. Det blir sista gången barnet frågar, ska vi bo här? Svaret är nu ja. Tillsammans med dansken köper vi en gammal folkvagnsbubbla och på helgerna och loven far vi ut i vildmarken. Dansken stannar i Afrika, i Zambia, Zimbabwe och slutligen i Uganda där han bygger sitt hus. Han, Olof och jag kommer i 5 decennier att resa tillsammans i Östafrika. Senaste gången besökte vi, efter 40 år, Shinyanga Secondary School där tiden stått stilla. Och allt var som då, bara mera slitet. När vi kommit hem sa vi varje morgon i månader, tänk att vi varit där. När min pappa dör frågar halvsyskonen om jag vill ha något särskilt från hans hem. Jo, den gula brevlådan, nedskruvad när mina föräldrar en gång var odödliga, en festnatt i Stockholm på 40-talet. Jag får även böcker och en packe brev, en brevväxling mellan min pappa och mamma innan de gifte sig och innan jag föddes. Breven till henne är adresserade Valeriusgatan 4, Göteborg. Min mamma och jag hade alltså bott i samma trappuppgång, hon på 40-talet och jag i slutet av 60-talet. En liten gatstump vid Johannebergskyrkan med bara 2 ingångar, nummer 4 och 6. Vi hade hört samma kyrkklockor slå. Ingen av oss hade anknytning till Göteborg. Hon skrev ett tag för Handels- och Sjöfartstidningen och på semester på kusten träffade hon min far. Det var till den adressen han skrev kärleksbreven och till den adressen han decennier senare skickade telegrammet. Att det var samma adress gick honom förbi. Min adoptivfar dör lika frånvarande, undanglidande och obemärkt som han levde. Långt senare, när min adoptivmor dör, blir jag handlingsförlamad, sörjer och gråter. Det var ju hon som tog hand om mig. Jag tror att hon då, till slut, blev min mamma, min olyckliga mamma.
Mamma! Troppi vitieni hanno canati, mamma, Maria.
Det största sammanträffande av alla är att jag, i rött från topp till tå, som vikarie på Gamlestadsskolan i Göteborg, gick rakt i armarna på just Olof Armini. För alla andra män hade jag, förr eller senare, nog blivit uttråkad av. Och att han, just han, var den man som klarade att leva ett helt liv med mig. Tala om tur! Vi har sedan 50 år ett pågående samtal, så vi hinner egentligen inte så mycket annat nu för tiden. I en resväska på vinden har jag min safari-garderob. Safari betyder resa på swahili och detta är resedrömmarnas resväska. Alla plagg är en gång köpta second hand och har sedan använts i decennier på resor i Asien och Afrika. Mjukt, slitet, olivgrönt och beige siden, lika lätt som drömmar. Det måste handtvättas och varsamt strykas. Det håller nog en resa till och Olof och jag håller nog för en resa till. En resa till Arusha vid Kilimanjaro, varifrån man tar sig ut på de vidsträckta savannerna. Min äldsta halvsyster flyttstädar och sände mig härom veckan en bok som dök upp efter vår pappa, dedicerad till min mamma. Jag packade upp det omsorgsfullt emballerade paketet och läste Hemingway, Snön på Kilimanjaro. Men från vem var detta ett tecken?
Producent Ola Hemström och tekniker Lisa Abrahamsson. Lyssnarnas sommarvärd 2022 var Bengt Einar Sotan Johansson. Han talade bland annat om hur en barnläkare ansåg att han som liten var dömd till evig vård.
Och jag har försökt inför det här sommarprogrammet att fördjupa mig lite mer i kunskaper kring det här på lobotomering. För som barn begrep jag ju inte det och har väl inte haft ont i min barndom heller på det viset att det var så farligt nära för min del. Och när jag letade på nätet, ja, då fick jag ju fram bilder på instrument och beskrivning på hur de blev använda och misslyckandet. Många människor dog och bilder på apatiska människor som bara gick omkring och det var jädrigt jobbigt helt enkelt att se och det kom över mig väldigt starkt att jag kunde ju gått miste om allting jag har upplevt i hela mitt liv.
Sök efter Sommar i P1 med Bengt Einar Sotan Johansson i appen Sveriges Radio Play.